Fader, vi bara tackar dig för att du är här med din kärlek. Tack Herre att du utgöt ditt blod för att vi skulle få stå rena och fläckfria nu inför din tron, Herre. Tack att du är här med din kärlek. Tack Herre att du ser oss var och en. Du såg oss i morse när vi vaknade. Du såg oss på vägen hit. Herre, du känner våra tankar och vet vad vi har kommit med på vår insida den här stunden. Men tack att vi får lämna allt till dig, för du vill ha våra bördor. Du har redan burit dem för att vi ska slippa det. För att vi bara ska stå tacksamma och befriade inför dig. Bara prisa dig för din kärlek och din närvaro den här stunden, Herre. Tack helige Ande att vi också får inbjuda dig in i våra hjärtan. Att levandegöra det ordet vi ska dela och titta på. Så att det får bli till liv för var och en av oss. Tack att jag får överlåta mig till dig. Var lyhörd för din ledning nu den här stunden. Amen. Jag vill också tacka för att vi har fått komma hit. Det har varit en fantastisk omsorg om oss. Generositet. Så det har varit riktigt härligt. Och från våran sida i alla fall, så det, vi kommer jättegärna tillbaka. För det har varit fantastiskt att vara här. Igår så talade Kalle då om den smärta, eller det vi kan uppleva när vi har varit med om saker i det förflutna. Det var egentligen en av sakerna, men som huvudtema, det var det som fastnade i mig. Att vi har smärtar, vi har varit med om saker, och det är lätt att vi kan ha kvar minnen som plågar oss, eller vi nästan fysiskt grämer oss och upplever det jobbigt av det vi har varit med om. Eller vi känner skuld om det är vi som har förorsakat någonting, eller upplevt oss som vi har förorsakat någonting. Budskapet var då, vi fick se det i bibelorden, hur Gud redan har vill och har lyft av oss detta. Han kan förmå att lyfta av oss till och med minnen som är svåra. Grämelsen vill han inte att vi ska ha, för det har skett. Han har ett liv för dig här och nu och i framtiden. Och skulden är betald, så förlåtelsen finns där som en realitet, som en verklighet. Det jag har på hjärtat handlar om en annan mänsklig företeelse, eller en tanke som jag tror vi brottas med alla. Och det är att vara naken. Eller att vara fullständigt synliggjord. Att vara helt avslöjad. Ja, nu kommer jag inte på fler synonymer. Men ni förstår vad jag syftar på. Naturligtvis så om vi skulle tänka, det finns folk som pratar om att de har svåra drömmar ibland. De vaknar mitt i natten och har drömt att de sitter på sitt arbete i skolsalen eller mitt på torget alldeles avklädda, nakna, och alla andra har kläder på sig. Men det är egentligen den känslan jag pratar om. Inte i första hand fysiskt nu då. Men lika väl, och det är ju inte omoralen jag pratar om nu, att skulle vara naken mitt inför alla människor. Utan att den känslan man skulle uppleva, så utlämnad, så avslöjad, så genant. Men så tycker vi det också är många gånger, eller jag tror det är så vi upplever det som människor, är att vara totalt synliggjord för vad vi har på vår insida. Våra känslor, våra tankar, våra drömmar. Allting som vi bär på vår insida. Om vi tänker att det skulle vara vidöppet för alla som bara såg oss. Så värjer vi oss mot den tanken. Vi förknippar all sån form av nakenhet, om jag får använda det ordet, med någonting fullständigt negativt, att bli avslöjad. Och det finns också tvärs igenom hela Bibeln liknande sådana saker, hur människor brottas med det. Det är inte en modern företeelse på år 2000 och framåt. Utan det är Det är liksom allmänt mänskligt. Redan Adam och Eva, vet vi, skämdes och blygdes. De kom på, oj, jag är naken, jag blir fullständigt synliggjord inför varandra. Oj, han, hon ser mig. Och så kom de klassiska fikonlöven till då. Redan där fanns det, eller redan de gamla grekerna. När Jesus säger de klassiska orden i Johannes 3:16, att ty så älskar Gud hela världen. Versen efter den, direkt efter den. Fast det är det största kärleksbudskapet som han kommer med. Så versen efter det, 3:17, så säger han, ty inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Alltså vi går runt och tänker det är en dom när Gud kommer. När vi blir synliggjorda, när vi är nära någon som ser oss. Så är det en dom förknippad med det, för det är avslöjande. Och vår rädsla för dom finns ju i det. Det finns till och med uttryck både i världen eller inom kyrkan också. Gud ser dig. Jag har ett kul exempel på det, hur det funkar. Vi var på, jag var lite för ung för att vara på ett tonårsläger, men jag fick följa med mina föräldrar dit. Pappa skulle vara ledare på lägret. Och så mamma var med då och hon hängde upp våra badkläder och sånt där på det sommarlägret på ett streck. Och varje dag så blev hon av med klädnyperna för någon snodde dem. Blev hon less på det, så skrev hon på varje klädnypa, Gud ser dig. Sen fick hon ha dem i fred. Den är ju lite, det är lite småkomiskt, men så förknippat är det. Så till och med på det kristna tonårslägret där vi hade bibelstudium för att förstå hur mycket Gud älskar oss. Och när Gud ser dig, då är det fara och färde. Men det är ju temat för mig. Det är det jag har på hjärtat. Gud ser dig. Gud ser dig. Och vi ska se vad Gud menar med det. Det finns ju också motsatt tro. Det här att Gud nu inte skulle se i världen. Gud finns ju inte ens, så hur skulle han kunna se? Det tar svara Bibeln ganska enkelt på. I psalm 94 tror jag det är, så säger David så här, skulle han som har skapat ögat inte själv se? Eller som har planterat örat inte höra? Och faktum är, för att göra en liten utvikning, vi kristna har egentligen under ganska lång tid i världshistorien fått kämpa med att vetenskapen har gjort nya rön, och allmänt i samhället så har man haft åsikter om att det kan inte finnas plats för en Gud som har skapat något, för det vet vi genom allt vad vetenskapen har bevisat. Så har man som kristen eller överhuvudtaget troende på en Gud sagt att det spelar ingen roll vad vetenskapen bevisar, jag tror i alla fall på Gud. Men vet ni om, och det kanske ni inte har hängt med, men har man hängt med lite i vetenskapens värld, så är det så att idag är det precis tvärtom. Det är precis tvärtom. För allt vad vetenskapen visar är Guds existens. Det är den som inte tror på Gud som måste säga, det spelar ingen roll vad vetenskapsmännen visar, jag tror ändå inte på Gud. Jag ska inte följa det spåret, för då kan jag ha en lång föreläsning om allt det. Men det var dagens fakta. Vetenskapsmän kämpar idag med att försöka hitta andra förklaringar. För den förklaring som stämmer med allting, med alla bevis, är att det måste finnas en som hade en tanke med att världen skapades. Alltså Gud. Och många vetenskapsmän vill inte vara med på det, så de försöker hitta någon annan förklaring. Men de rasar varje förklaring som kan finnas. Och det är väl inte så konstigt med tanke på att Gud är verklig. Så skrapar vi i verkligheten, så måste vi ju hitta honom. Och han säger själv, det sök mig så ska jag låta er finna mig. Men tillbaka till det här med att vara sedd. Genom hela gamla testamentet, under lagens tid, så är det lätt att få tanken, och lätt att leva i den tron nästan, när man läser det, att allt vad lagen handlar om är till för att Gud ska kunna styra det. Han styr och kontrollerar, hur väl har du levt upp till den här laggärningen? Och eftersom han ser allt, så ser han när man misslyckas det. Och då måste det till en korrigering och kanske till och med ett straff. Egentligen finns lite samma spår om man hittar i NT när Paulus förklarar, han säger att lagen har varit våran uppfostrare, står det där. Ett ord som från början, eller heter pedagogos, heter det på grekiska och betyder att därifrån pedagog, lärare kommer. Men det betydde mycket mer, för det var ganska stränga uppfostrare som hade den rollen i det grekiska samhället. Man hade så här privatlärare som undervisade barnen. Det var det lärandet. Men de uppfostrade dem också i hur man beter sig i samhället och sånt. Så det var ord och inga visor. Och det har fått den prägen, och att vi lätt tänker att allting sånt, när Gud ser, är bara någonting negativt. Men om vi tänker åt andra hållet, vi tänker oss att vi inte är sedda, vi inte är synliga alls. Jag såg en gång på en reklamskylt hemma i Skellefteå, stod det så här: om du inte syns så finns du inte. Och syftet med den var inget andligt budskap eller någonting mänskligt. Det handlar om att företag ska fatta att man måste göra reklam för det, så man vet om att man existerar. Gör man inte reklam så vet vi inte om att Olssons rör finns bakom hörnet. Så den tanken var så. Men det var något om det här med, jag tänker bara det som motsatsen till att vi tänker att det är något negativt att vara sedd, att vara synlig. Då skulle det ju vara något oerhört positivt, något fantastiskt att veta att ingen ser mig. Då skulle vi må underbart väl när vi är osynliga. När vi bara får sitta i vårat rum. Ingen vet att jag ens existerar. Ingenstans i mänsklighetens historia har vi hört ett vittnesbörd där någon skulle ha sagt: folk glömde bort mig, och sen den dagen är jag lycklig. För det budskapet finns inte. För det är precis tvärtom med vår insida. Vi strävar i allt för att bli synliggjorda. Det finns en bok skriven av Hjalmar Söderberg som heter Dr. Glas. Och i det finns det ett fantastiskt litet citat. Eller ett par citat. Jag kan återge dem lite fritt, för jag kommer inte ihåg dem ordagrant, men som handlar om hur det är att vara människa. Och då säger han så här: en människa vill bli älskad. I brist på att bli älskad vill man bli omtyckt och respekterad. I brist på att bli respekterad vill man bli vad kommer nästa steg? Ja, jag kommer inte ihåg hur nästa steg. Jo, man blir beundrad. Man blir beundrad, avskydd och föraktad. För själen ryser tomrum och kräver uppmärksamhet och beröring till varje pris. Ungefär så står det. I klartext betyder det att om du inte får kärlek, där du vet att du är bekräftad och älskad för att du är du och inget annat. Du är du. Och du duger och du är älskad för att du är just du. Om du inte vet det, så kan du kliva ner lite grann på pinnen och gör vad som helst för att du ska få en bekräftelse på att du existerar. Därför kan folk idag som lever i totalt splittrade, kaotiska miljöer och inte vet om någon vill att de finns överhuvudtaget, gå runt och spraya ner tunnelbanetåg och sparka ner folk på stan för att bli sedd. Man lägger i alla fall märke till det. Om jag kommer in här och spottar och svär på er och välter omkull stolar, så har ni definitivt sett mig. Och jag har fått en reaktion från din sida på att jag finns. Det var inget gott. Det är inte så att jag uppmuntrar dig till att börja bete er så. Men så djupt i oss alla människor är det att bli sedd och bekräftad. Så vi tar till de mest våldsamma uttryck bara när man får veta att jag faktiskt är någon som existerar. Det räcker inte med humanismens grundtanke: jag tänker, alltså finns jag. För jag vill inte vara ensam med mina tankar. Jag behöver att du ser mig. Dina tankar behöver jag för att leva. Men att vi nu är så här, trots det, och den kampen för att bli sedd? Vad är det då som gör oss att vi är så rädda för att vara totalt synliggjorda och sedda? Det kan ju vara av ena skälet att för att vi vet att om någon ser vad jag gör, så jag, både jag och de vet att det är totalt galet det jag håller på med. Så då är det inte så konstigt. Jag vet att det jag gör är fel. Men det är inte svaret i 100% av situationerna. Det är svaret i ganska få procent. När vi vet att det vi gör är fel och vi försöker hålla det hemligt. Jag tror att det viktigaste skälet är att vare sig det handlar om Gud eller människor, så att vi inte känner den som ser oss. Vi vet inte vad den som ser oss går för eller har för tankar på insidan. Alltså vet jag ju inte hur jag kommer tas emot. Jag känner inte er. Jag har börjat lära känna Sara och Kalle. Min fru känner jag bäst. Och mig själv ännu djupare. Men jag känner inte er. Så jag vet inte vad som rör sig i huvudena på er just nu den här stunden. Är det så också när det gäller Gud? Att vi vet egentligen inte, vad är det, för varför skulle vi annars ha uttryckt Gud ser dig med ett stort pekfinger? Vet vi inte vad Gud gör när han ser oss? Vi tittar på det. Då följer vi det istället. Och så tar vi reda på, vi lämnar våran, att vi har det så jobbigt med att vara sedda. Och så ser vi, hur är det då egentligen med Gud när han ser oss? Första gången det nämns om att Gud verkligen ser dig i första Mosebok. Ja, det är samma sak. Första Mosebok, 16 kapitel. När Hagar, som får, när Abraham och Sara försöker räkna ut hur de ska få barn. Och inte tro på att Gud faktiskt har förmågan att göra de dödliga kropparna levande. Utan han får ta sin tjänstekvinna, Hagar, och göra henne gravid. Då reagerar Hagar ganska negativt och blir stöddig och störst på, så tycker att det är hon som är kvinnan på platsen och inte Sara. Så hon blir ivägkörd och är ensam med ett dibarn ute i öknen och ingenting att äta och övergiven. Då sänder Gud en ängel till henne så hon får mat och hon får omsorg. Och det stora för henne är då inte det miraklet. Det stora är hon säger att du är guden som ser. Du är seendets gud. Att han såg henne trots vad hon hade gjort och betett sig. Hon kanske tyckte att det var okej att hon faktiskt hamnade där, för hon hade betett sig illa. Men inte det var frågan om. Han såg. För han är en gud som ser. Att han ser är ju redan där. Det räcker med den lilla versen. Så fattar vi att det är ett uttryck för kärleksförklaring. Något positivt. Det är en omsorg. Därför att den som ser gör det ju för att han vill se den han tittar på. Jag ser ju den som är av central betydelse för mig. Att hon var sedd av Gud förklarar någonting om vem hon är i position till Gud. Hänger ni med i tanken? Hur viktig hon var. Eftersom han brydde sig om att stanna upp med de ögon som sveper över hela jorden, som du sa, på Hagar i den situation hon var. I Efesierbrevets 3 kapitel så finns det en fortsatt tanke här med hur Gud fungerar, och som blivit stor för mig när det gäller att Gud är den som Gud som ser. 3 kapitel, så 14 och 15 versen. Eller vi börjar med 14 bara. Då står det så här: därför böjer jag mina knän för fadern. Fader, han från vilket allt var fader i himlen och på jorden har sitt namn. Att jag hoppar direkt i det här med fader. Det handlar om att här i finns en nyckel till att förstå det som är djupast, det är Guds egenskaper och varför han ser och hur han ser och hur han tänker när han ser. Att han är en fader. Men det här är en farlig vers. Och svår vers. Därför att det står att han från vilket allt vad fader heter på jorden, tänkte jag på, har sitt namn. Och det har det förstört för ganska många när man säger Gud är en fader. Och många tänker då direkt på den fadern man är uppvuxen med eller man inte är uppvuxen med. Som kanske har varit frånvarande. För när jag har begreppet fader så dyker det upp en flintskallig man med kulmage som är klart kortare än mig. Det är min far. Det var bara yttre attribut. Och jag älskar honom. Och min fasett så kommer jag också snart se ut. Men okej, okay. Det var inte dit jag skulle komma. Utan det kan vara jättejobbigt. Det är därför det är en farlig vers. Vi tänker, jaha, min pappa svek mig. Min pappa var inte hemma. Det är fortfarande inte min pappa. Kanske din pappa. Jag vet inte vad du har för relation till din far. Du kanske inte känner honom. Du växte upp med någon annan pappa eller med en mamma som var ensam och fick ta hand om dig. Du kanske växte upp med en pappa som inte visste hur man satte en normal gräns utan gav dig en fet smäll så fort du sa någonting. Du kanske bara ville tacka och fick en smäll ändå. Det vet inte jag. Gud vet det, men jag vet inte det. Och då är det ju oerhört svårt att nalkas en som säger att han är fader. Och till och med förebilden för allt vad fader på jorden heter. Det viktiga i det här är för det första att tänka på att det står att allt på jorden har sitt namn efter honom. Det är inte så att det är åt andra hållet. Det är inte så att vi som är jordiska fäder, för jag har pappa själv till två barn, att om man lär känna mig som pappa då vet man precis hur Gud är. Det ska ni vara tacksamma för att det inte är så. Och jag är jättetacksam för det. Det är åt andra hållet. Det är Gud som är förebilden för hur en fader är. Och på vilket sätt är han förebilden som fader? Ja, för det första, bara blotta existensen. Fader betyder någon som kan ge liv. Fader och moder behövs för att det ska bli ett liv. Det vet vi alla från vi är bara några år gamla. Så blir ett barn till en fader och en moder. Så att det finns en fader, bara existensen av en fader, någon som har ett högre perspektiv över mitt liv än vad jag själv har, betyder fader. Det tycker inte alltid mina barn om att jag faktiskt har. Men det har jag. Jag kan se lite längre vad som händer om de gör vissa vägval. För jag har redan gjort en del av dem. Både positivt och negativt. Så där är ju en sak som han har som faders egenskapen. Så det handlar inte om de beteenden vi ser hos jordiska fäder som är någon förebild. Utan det är existensen av en fader, och med fader med ett stort F, med den som är urförebilden för det. Och sen finns det också en viktig skillnad här. Det ena är att vara fader till någon. Att vara fader till någon. Där handlar det om ursprunget, om upphovet till. Gud är fader till allt liv. För han är livgivaren. Han är den som bara talade ut sitt ord och det blev till. För han ville ge liv. För han är liv. Men vi jordiska fäder. Det finns många som är fader till barn som de inte vet om ens att de är pappa till. Eller så vet de att de är det till, men det stannar där. Man är bara pappa till. Och det finns en utbredd tro att Gud är bara stannar där. Han är bara pappa till. Han har skapat världen och sen får den klara sig. Det finns fina teologiska ord för det också, vad det heter. Men Gud stannar inte vid att han bara är pappa till någonting. Utan han är fader för. Och då blir det på ett mycket djupare plan. Han är fader för oss. Då börjar det handla om vad man vill här inne. Vad man har för tankar om den man är fader för. Då avslöjas det egna hjärtat. För då kommer det en levande relation till. Då handlar det om en roll man fungerar i. Här kommer det ju in det här med att Gud är seendet. Den som är viktig för honom. Barnen är viktiga för den som är förälder. Antingen är du förälder själv och vet det. Att du sover inte lugnt sedan den dagen ditt barn föddes. För du kommer alltid ha en viss tanke dit, till ditt barn. Och undra. Men man ser också. Man kan jämföra det bara med att vara, jag kan jämföra det med mig själv. Man ser sina barn. Till deras förtret ibland. Hur visste du att jag gjorde det här nu, pappa? När man kommer in i deras rum och avslöjar dem något de gjorde. Hur visste du? Man kan inte svara annat. Ja, jag är pappa. De undrar vad det är för egenskap man får när man blir pappa eller mamma. Men det händer någonting. Jo, därför att man har sitt... Eller det som händer i en är att man har sin fokus lite grann hela tiden där. Man kan inte lämna den. För att man älskar. Därför är det samma med Gud. Han ser alla behov. Han ser hela tiden vad som sker med sina barn. Vilka vägar de väljer att gå på. Vilka behov de har när kriser kommer eller inte. Han vill vara delaktig och han vill vara en fader för dem i de situationerna. Han vill vara fader för oss just då. När det sker. Den bön som Jesus lärde oss att be, Herrens bön, vår fader, den har många namn, handlar just om det. Det första orden är just fader. Det är det han är för oss. För han vill vara det och han är det. Och sen är det uttryck för hur han vill ge oss till och med bröd för dagen. Mat så vi överlever de minsta behoven och omsorgen. Här kommer det in också. När det gäller hans fader så kan man få en annan förståelse av lagen. För lag och gränser har att göra med kärlek. Om jag vore snäll så skulle jag väl låta barnen när de säger det. Vi kan leka här på vägen bredvid, det är E18. Då är jag snäll och säger visst. Gör vad ni vill. Men av kärlek så tvingar jag dem att inte göra det. Därför att jag vet att det får konsekvenser för dem. Av kärlek lyfter jag bort dem från spisen när de var små och trodde att de kunde vrida på plattor och ha roligt med det. De tyckte inte om det. Men jag tyckte om att de var kvar. Och när de har blivit nu så stora så de förstår konsekvenser av det. Då förstår de och man kan till och med prata nu innan jag sätter den här gränsen därför att. Och ibland lyckas föräldrapedagogiken och de säger okej, det förstår vi. Inte alltid, men ibland. Det är samma sak med gränser för oss som Gud sätter upp. Det är inte roligt att prata om gränser. Men vi behöver det, för Gud vet, fortsätt så är det en grop och du trillar där i. Därför att det är en gräns. Det är sällan han bara tar oss i hampan och lyfter bort oss därifrån. Vi får friheten att ramla ner i gropen och upptäcka att han redan hade sagt det och att det var rätt. Men om vi ska förstå hur fadern fungerar i sitt seende, hur väl han känner oss och skillnaden också på vår himmelske fader och oss som jordiska fäder. För jag vill se mina barn, men jag kan inte se dem nu. Jag har faktiskt ingen aning. Jag tror att de är på gudstjänst just nu, men det är inte ens det är inte tro på betydelse att jag litar på att de är där, utan det är ett antagande. Det är söndag förmiddag och de borde ha varit, åkt till Arken nu och var på söndagsskolan. Men det vet jag inte. Och jag ser inte just nu. Kanske har någon av dem ramlat och slagit sig till och med. Risken är stor att en lille gör det. Ni känner inte honom, men det gör jag. Men jag ser inte det. Men hur ser Gud då? Slå inte upp den, utan bara lyssna på de här jättevälkända orden. Från psalm 139. Här är en till som ser. Ja. Så här står det i psalm 139. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Betyder att även om jag upplever Gud som långt borta, så vet han vad som rör sig i min tanke. Och han utforskar det. Det är ett aktivt val. Han vill vara med i mina tankar och veta vad som rör sig där. Det är inte så att det bara det råkar passera en tanke från mig till Gud. Utan han aktivt går dit och kollar, för han vill veta allting. Att han utransakar, det är något jättedjupt utvärdering när man går in och kollar allting. Och om vi bara läser de fem första verserna. Nu har de flesta av er säkert läst så mycket Bibel så ni vet vad som kommer sen. Men om vi låtsas att vi inte vet det, om det nu går att låtsas det. Då kan man tänka det här ganska negativt. Ja, du utransakar mig och känner mig. Du kollar allt jag tänker på. Jag kan inte gå någonstans, för du omsluter på alla sidor och så håller du fast med din hand dessutom. Jag kan tänka så. Alltså Gud, du ser mig. Gud ser dig. Vare sig det var så David upplevde det, eller om det stod för det positiva. Så nästa vers så säger han, en sån kunskap att allting, precis allting, vet du om mig. En sån kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Nej, vi klarar inte av att riktigt fatta hur han kan veta allt detta. Och hur han har möjlighet att veta allt om oss alla samtidigt. Det är för stort. Men den är underbar, den kunskapen. Då ska vi veta att när David skriver det, så är inte han den helige fine kung David. För det var inte han i allt. Vet ni någonting om kung David, så vet vi också att han var så kär i en kvinna som inte var hans, så han skickade ut hennes man i stridsfälten. För det kunde han ge order om. Och tvinga karlstackaren att dö. Så fick han ta kvinnan sen. Det är ingen vacker väg. Men alla mina vägar känner du till. Den kände Gud till. Och David är fortfarande tacksam för det. Vi fortsätter. Vart ska jag gå för din ande? Var ska jag fly för ditt ansikte? Om jag får upp till himlen är du där. Bädde åt mitt dödsriket är du där. Tar jag morgonrådanens vingar, gör jag med en boning ytterst i havet, skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Så nära är fadern sina barn. Alltid. Så nära är han. Så nära som man som en jordisk far bara kan fantisera om att få vara där alltid med sina barn. Så nära är Gud. Så det finns ingen plats. Himlen vet vi att det är Guds. Till och med dödsriket har han besökt och besegrat. Och han finns där. Ingenstans här finns det någon plats där jag skulle kunna gömma mig. Och jag kan inte ens i nattens mörker gömma mig. För Guds ljus, Guds ögon, ser i det, för allt är ljus för honom. För så viktig är vi och du för honom. Han inte bara sett alla vägar, känt allt för att han vill det. Han inte bara är så nära för att han älskar så mycket. Utan han är så oerhört delaktig, har gjort sig så delaktig genom hela livet. Så vi fortsätter läsa. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. David har fått uppenbarelsen över hur delaktig, hur nära och hur mycket Gud ser på grund av sin kärlek. Så det som kanske börjar för honom med att han bara konstaterar, ja, du utransakar mig, Gud. Och vi vet att David hade det jobbigt. Han brottades med Gud många gånger. Det slutar psalm 139 med en bön om att Gud ska fortsätta att göra det. Utransaka mig, Gud. Känn mitt hjärta. Pröva mig. Känn mina tankar. Han vill fortsätta med det. Så Guds avslöjande, att Gud ser dig, när vi får upp ögonen för det, så kommer det leda till en ytterst, till en tacksamhet, till lovsång. För alltihop bottnar i en fantastisk omsorg. Det här handlar ju om syftet och målet för Gud med att vi ska vara sedda. Djupast att vara sedd. Att veta att man är sedd av någon som har sett allt. Och ändå ger han den yttersta kärleksförklaringen. Romarbrevets 5:e kapitel. Och den 8:e versen. Kan man göra ett lite så här. Om man gör en bibelstudium. Exegetiskt arbete heter det med ett fint ord. Så börjar versen med ordet men. Det betyder att det står i motsatsförhållande till det som sägs innan. För att först har Paulus beskrivit i versen före vem man kanske kan tänka sig att offra sitt liv för. Men Gud, ja, hur gör Gud? Han bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Jag brukar göra en jättebarnslig bild för att förstå det där. Då tänker jag så här. USAs president, han har män och kvinnor omkring sig som kallas för Secret Service. Tycker jag alltid det finns att de kallas för Secret, hemlig tjänst. För hela världen vet ju att de finns och vilka de är. Men de heter Secret Service av någon anledning. Deras jobb är att se till att ingen gör presidenten illa. Och om någon ändå försöker, så är det deras uppgift att fånga kulan, kniven, slagträt, vad det nu är som kommer mot presidenten, att ta det i sin egen kropp. Okej. Okay. Det kan alla, det köper vi alla i hela världen. Okej. Okay. Han är ju så mäktig, han har jordens mäktigaste jobb kallas det. Så det förstår vi. Att han måste ha sådana omkring sig. Och det är värt. Och det är liksom, de har säkert fantastiskt hög lön för att de gör det. Men det tycker vi inte är konstigt. Guds sätt. När jag läser den här versen. Guds sätt är att någon, vilken som helst, på gatan, utslagen, uteliggare, med bara en papppåse till kudde, har Secret Service som folk offrar sitt liv för. Skulle det ske i någon stad i världen, så skulle folk undra, vem var han? Är det någon neddekad kändis? Någon stor, en gammal, en före detta president som har ramlat där och slagit sig? Nej! Säg Gud, tänker jag då. Det är mitt barn. Han finns. Det är någon som finns. Det är Guds sätt att bevisa hur viktig du är. Inte för vad du har eller jag har förtjänat, utan för att han anser oss värda det. Bara för att han älskar. Det är ett personligt vittnesbörd. Jag har inte en aning om hur jag ska säga det. Men tidigare, innan jag mötte Jesus på det här sättet, så trodde jag inte alls på någon. Jag missbrukade också i stort sett allt man kunde missbruka. Främst alkohol, men gärna andra piller och pulver också för den delen. Till sist kapitulerade min kropp och jag blev... jag är diabetiker idag och det är i främsta hand på grund av det, för bukspottkörteln tålde inte mer. Men det var inte, det är inte det stora. Utan någonstans i resan efter det, efter att jag hade stannat upp i livet, eftersom jag låg på sjukhus då, så hade jag inga andra droger att ta till, utan jag fick lära mig att ta hand om min diabetes och stanna upp. Och så ringde jag till, jag minns att jag ringde till min arbetsledare då, min chef, och sa att jag är sjukskriven ett tag framöver. Och nu, han visste om min situation, så jag sa till honom, nu har jag skälet jag behövde för att sluta. Och då sa han, du behövde inga skäl. Då lade jag på luren, för jag orkade inte prata med honom, för jag förstod vad han menade och det orkade inte jag ta till mig. För det han menade var att du är en människa och det räcker som skäl. Du finns, du har ett liv, varsågod, ta hand om det. Det är det skälet som finns till att förändra sitt liv. Då började Gud söka mig och jag visste att det var Gud. Och så hade jag kontakt med en församling där på orten jag bodde. Och de skulle åka iväg på någon stor konferens, ungdomskonferens. Och jag sa att jag ville hänga med på den. Mest för att få vara med folk. För det var jobbigt att vara ensam med Johan, tycker jag. Alltså med den Johan. Det var så många Johan ännu. Den här Johan var det jobbigt att vara med. På den konferensen så talades det mycket ord som gick rakt in i hjärtat. Men jag var övertygad om, utifrån min gudsbild som jag hade då, att Gud bara ville ta hand om och styra och kontrollera allt jag gjorde. Det var Guds syfte med det. Och jag ville inte gå med på det. Men till sist vid ett tillfälle där så bestämde jag mig i alla fall för, och så sa jag till Gud, okej Gud, nu kapitulerar jag. Jag ger upp inför dig. För jag... Jaha. Ursäkta, det är bara min... En sak som piper. Ja. Jag måste stänga av den. Det är min insulinpump. Det var ju vältajmat att visa den också. Så... Jo, vid det tillfället när jag kapitulerade inför Gud och sa till honom att okej Gud, då får du ta över då. Okej, bestäm nu då. Sa jag. Då hörde jag Gud fysiskt tala. Då hörde jag hans röst fysiskt. Så sa han fyra ord. Jag älskar dig, Johan. Och då bröt jag samman. Det betyder... Och det här är att jag återberättar det bara för att förtydliga vad den här bibelversen säger. Det är att Gud hade sett allt. I ditt liv så har han sett allt. Du kanske sitter där och trycker på en hemlighet som du skäms för, så du kan inte... Du dör om någon får veta, men Gud har redan sett den. Och han vet om den. Men vad han säger är inte det du försöker säga. Han säger, jag älskar dig. Och att han kallade mig vid namn betyder att han visste så mycket om mig. Men dessutom... att det är det som är, jag säger så stort som att det är det som är meningen med livet. Det här är den fråga som hela världen söker och ställer. Det här är svaret. Meningen för Johan är att vara Johan. Och det är för det vad Gud vill att jag ska vara. Och han älskar mig och tänker fortsätta älska mig för att jag ska förmå att vara Johan. Och att du ska vara Ingrid, Sara, Kalle, Torsten, jag vet inte alls vad ni heter. Och Johan hette några stycken. Bläddra ett par sidor till det åttonde kapitlet i Romarbrevet. Alltid när vi kommer in på de här tankarna. Okej, Gud älskar mig, men så brottas vi i alla fall. Så kommer det ändå upp där. Vi vet ju vad vi har sagt, tänkt, gjort. Vi kommer alltid tillbaka lite till det. Försöker att komma tillbaka. Står så här. I vers 31. Vad ska vi nu säga om det här? En bra inledning till det här för mig. Vad ska vi säga om detta? Jo, Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Försök att berätta för mig en högre instans än den Gud som fanns före någonting annat och som med sin blotta ord skapade världen, som nu till och med vetenskapen är på vår sida och bekräftar. Försök säga en högre instans. Men i samhället gör vi så att om tingsrätten dömer mig, så kan jag gå till hovrätten, och om de också dömer mig, då går jag till högsta domstolen. Jag tror inte regeringen är över dem. Jag kan inte lagarna, men det finns några vägar, några trappor till. Men vi kommer inte högre. Gud säger, du är fri. Ja, men jag, du är fri. Du är fri, säger Gud. Försök då berätta någon som kan vara emot oss. Och sen kommer förklaringen på hur han har bekräftat det. Och genom sin son, genom att han gör Jesus till ett med all synd, står det i andra kor, för att vi ska slippa det, låter honom dö för att du ska vara fri. Då är du fri. Vem kan anklaga? Är nästa fråga. Vi försöker anklaga oss själva. Jo, men jag var faktiskt dum då. Ja. Det håller till och med Gud med om att du gjorde jättefel, Johan. Och Satan är inte sen på att anklaga. Det är hans jobb. Det betyder hans namn. Satan betyder åklagare. Att anklaga. Vad han sysslar med. Gjorde fel, gjorde fel, gjorde fel. Och du gjorde fel. Så gjorde du fel dessutom. För att inte tala om alla fel du har gjort. Att han inte blir trött. Men det är det enda han gör. Och vi lyssnar ofta till sådana tankar. Men vad säger Gud då? Även när Gud håller med att du gjorde fel. Jag frikänner. Det räckte med att vi säger det här var fel, Gud. Ja. Nu är det borta. Hela syftet för Gud med sin kärlek, hela målet han har med allt detta, med att till och med han älskar oss så mycket att han går före oss, han formar oss, han kommer efter oss, han är runt oss, han är och bär oss, vet allt, vill allt, och för oss många gånger trots allt älskar. Det är det som vi sjöng så mycket i den här lovsången. Tack för den inledningen. För det är slutklämmen. Att du ska vara fri. Den sonen gör fri är verkligen fri. På alla plan. Andligt sett så är priset betalt. Det är betalt. Ja, men säger vi, nej, det är betalt. Så andligt sett så är du ett Guds barn. Klart, du är rättfärdig inför honom. Du är välkommen till Gud nu när du har sagt ja till Jesus. Men fri i alla bemärkelser, att vara fri i en sann bemärkelse, för att vara du. Med de egenskaper, med de drömmar, med de visioner, med de sätt att uttrycka dig som just du har. Det finns inga traditioner som kan skapas där. Kan inte skapas. Det blir bara en tradition först. Det blir hos mig, det blir min tradition att vara jag. För du har din att vara du. Sen är vi tillsammans inför Gud. Så högt älskar han oss. Och så mycket vill han att vi ska vara fria. Så Romarbrevets 8:e kapitel slutar med en förklaring där du kan försöka hitta någonting som kan skilja oss från Guds kärlek. Och det finns ingenting. Inte ens det som kommer att skapas ska bli till. Allting är redan underlagt honom. Så nu här i slutet, medan Sara spelar lite, så jag vet inte hur ni brukar göra. Vi ska få inbjuda på lite olika sätt. Du är välkommen att bara komma fram och ställa det här. Och så får du nämna för oss som betjänar i förbön. Om det är något särskilt du har behov för. Du är välkommen för alla områden där du kan tänka att det här vill jag ha hjälp med att kanske tacka för eller be för. Men det, i hans ord så har vi löft om att vara totalt fria. Och det är frågan om du har någon särskild rädsla. Någonting du är rädd för. Du kanske fortfarande bär på fördömelse. Du kanske bär på jobbiga minnesbilder från din faders bild. Eller en felaktig gudsbild. För han vill möta dig i den här stunden. Och visa vem han är. Du kan också sen när mötet är slut ta tag i någon av oss om du vill prata lite enskildhet också. Det är okej. Just nu så kom fram. Vi tillåter varandra att gå fram om vi behöver det. I din längtan.
Du kan gå fri. som en far förbarmar sig av sina barn, så förbarmar